Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej alla lyssnare.
Hej alla.
Hej. Och nu är det avsnitt 237.
Precis.
Jag sluddrar. 237.
Nallat i whiskyflaskan, Marit.
237
av kylsmässopodden. Vad ska avsnitt 237 handla om?
Vi ska ha några ord om coronasunkigheten. Mm. Och sen en lyssnare som undrar, ska det vara så här eländigt?
Ja.
Och det går man igång på. Och nu ska vi ta i tur med då ett gäng tankefel som paralyserar vår handlingskraft och får oss att liksom fastna.
Ja.
Vi ska komma och prata lite om sorg. Jag har fått för mig att det finns en pott lidande kring varje sorglig livshändelse.
Ja.
Detta ska vi stöta och blöta. Vi har också en lyssnare som vill att vi rangordnar olika områden, alltså politik, bla bla bla, som man måste tycka lika om i ett lyckat förhållande. Och sen ska vi prata om detta hemska när barnen blir stora och lämnar skeppet.
Hur?
Mm. Ja. Du, får jag fråga?
Ja, ja.
Tycker du att du är en person generellt Som har lätt att stå emot frestelser?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, men då har du dålig karaktär tycker
ja,
du?
Ja, jag har dålig karaktär. Jag tycker det är, i vissa saker så har jag det.
Ja, men nu är jag då... Jag kan tänka så här, vi är ju så starkt... För jag menar, en otrohet.
Ja.
Eller en läcker person är ju en frestelse då, kan man säga.
Ja, absolut.
Och då tänker jag att hos mig och hos många, eller det är ju liksom en lätt grej så här, ja, man har ju konflikter med det där hela tiden, jag vill ha den där chokladen men jag vet att det inte är bra för mig, och så tar man den ändå. Ja. Och när liksom betet är tillräckligt nära eller stort, så tycker jag att man kan uppleva en krock mellan så här... Mellan min övergripande livsfilosofi och det praktiska livet. Min övergripande livsfilosofi kanske är att leva så att jag blir liksom, så att jag tar del av allt det härliga som finns här i livet.
Ja.
Men sen så har jag lovat att vara trogen eller någonting.
Ja.
Det där är ju jättesvårt egentligen. Vi alla fördömer otrohet, men det är också så att var och varannan kan verkligen drabbas av det.
Absolut, oja. Nej, men det
blir man klokare, tycker du, med åren? Eller går det som det går?
Jo, jag tycker att jag blir klokare med åren. Jag tror att andra blir klokare också. Sen går det som det går i alla fall. Men jag tycker också att det på något sätt... Det är olika saker frestelse att falla för på något sätt. Att vara otrogen är ju... Det är ju inte, det är väl skitkul om man träffar någon och får ligga med och ha roligt. Det är ju inte skadligt liksom så här. Det är inte, det,
inte den för dig, nej.
Nej, jag vet. Mm. Nej, men däremot så det som står emot det är i så fall att jag liksom kanske pajar den relationen jag
ja,
har.
Det men jag tycker också att liksom i de här situationerna så sker det ju ett val.
Ja.
Det finns ju ett ögonblick när man bestämmer sig för att jag gör det här trots allt.
Absolut,
liksom, vad det nu än är.
Ja.
Och då tänker jag att det är det här livet måste levas grejen som tar över. Och jag vet inte alltid om det bara är negativt.
Nej. Nej, det kanske kan man ju säga för att det är roligt att göra det.
Nej, men för att det kanske är att livet måste levas och att det kanske säger någonting om hela mig som person. Det kanske innehåller en protest mot någonting som jag har laddat upp länge. Liksom.
Ja, nej, men jag tänker en annan sak också. Att det är på något sätt som att man, antingen så har man bestämt sig på förhand för att man tycker att det är fel och då gör man det inte. Eller så är man
fast
inte.
Fast alla tycker att det är fel och ändå
nej,
gör många.
Nej, jag tror
det.
Inte det. Jag tror inte alla
tycker
att det är.
Att det är fel med otrohet, tror jag.
Jaha, okej. Okay. Ja, men de kan ändå tänka sig att gå över den gränsen där, för att det är liksom, ja.
Mm.
Och den där moralgränsen, den ser olika ut hos olika människor. Och sen är det ju också, jag tycker ju det, det är ju inte det som är felet, utan det är ju hur du ska hantera det sen som blir komplikationen på något sätt.
Nej, men det är ju själva otroheten som är felet.
Ja,
man kan ju inte säga att den är rätt och bara man hanterar den.
Nej,
rätt.
Men det roliga är att ligga med någon annan eller liksom få känna någonting spännande. Den är väl inte fel? Den kan ju inte någon säga att det är fel. Liksom.
Ja, det kan man väl.
Nej, varför då? Det är väl roligt, det är väl härligt.
Nej, men om du har lovat mig att inte göra det.
Ja, men det är det jag menar. Då blir ju liksom problemet hur löftet är mot den andra personen och hur du hanterar det sen då. Liksom. Det är där.
Nej, men... Ja. Alltså är man ihop så har man väl ett löfte till den andra personen att inte vara otrogen.
Ja, precis.
Det kan du inte snacka dig ur om du trodde det.
Ja, det vet jag inte. Nej.
Jag ville bara filosofera kring detta.
Nej, jag vet,
att det finns en motsättning som är liksom ens övergripande livsfilosofi om att livet ska levas. Mm. Och så har man bara stängt in sig i massa
visst,
grejer. Det är inte helt lätt.
Nej, det är verkligen inte helt lätt.
Inte på något plan. Nej. Det kan ju vara så att efter, nu har vi ju liksom coronakurat i stugorna.
Ja.
Kan ju vara så att man efteråt är så fruktansvärt less på sin partner. Nu kan man ju inte skiljas för man har ju ingenstans att ta vägen. Man får ju inte, alltså det blir så krångligt. Det är för krångligt helt enkelt. Ja. Man kan inte hålla sin, jag har till och med glömt ordet, sin karantän heter det så. Är det det vi är i?
Ja.
Är det det?
Ja,
men man
kan
liksom
det.
Inte hålla begränsningarna om man ska lämna hemmet. Men tänk alla som har nött på varandra, även du och jag nöter ju, fast inte så fasligt. Men liksom det här med att man tappar stilen inför varandra. Man tappar stilen helt med kläder, man kanske har en taskig attityd, man bara liksom urläs.
Ja.
Det är du less på mig?
Nej.
Har du en taskig attityd mot mig?
Men,
har jag en taskig attityd mot dig? Såhär,
jag tänkte på det idag. Såhär, jag tror aldrig någonsin att jag har gått omkring och varit så här sunkig liksom, under en längre period i hela mitt liv.
Den fick jag då.
Det fick du. Och så tänkte jag också på när jag städade tvätten där. Ah, jag ska inte gå in på det. Men det kändes som, jag undrar så här, hur tänker du liksom, vi har ju pratat om det förut, med det här med liksom att hålla stilen och klä upp det inför mig. Det är borta.
Tvättade i alla fall håret idag.
Nej, men det är någonting som man tycker är... Någonstans kan man jag kan ju tolerera det här nu på något sätt. Att både du och jag är på det här sättet. För att man lever i någon slags vakuum, som du säger.
Mm.
Men frågan är, när det sen är över, om man kommer känna, åh vad jobbigt, nu måste jag börja klä upp mig och göra mig fin. Eller om man kan känna, vad härligt, äntligen finns det ett värde att göra de här... Att hålla sig...
Ja, precis. Men grejen är att man klär ju mest upp sig när man ska gå utanför hemmet. Så den andra får... Men jag vill bara säga att när vi har middagar, du och jag, här hemma.
Ja.
Det är en liten mascara och lite sådär.
Och när vi har digitala drinkar då, minsann, då piffar du till det lite grann också. Och jag tänker också på att jag ska ansa mustaschen. Ja, men vi gör ju det. Då blir man lite... Sen tycker man att nu ska man möta folk, så då...
Ja.
Lite finare.
Ja, nej, men jag tror nog att det här tär. Det tär.
Ja, det tror jag verkligen.
Ja. Du, det kom ett lyssnarbrev till oss.
Ja.
Jag läser här nu.
Läs.
Vad gör vi? Ska man bo med någon som man inte delar åsikter eller intressen eller livsstil med? Vad ska hända när barnen börjar bli större och vi ser att vi bara har kul med oss själva eller egna vänner men inte med sin partner? Vi träffades på ett otroligt romantiskt sätt under speciella omständigheter och då bestämde vi oss för att leva ihop fast vi inte visste så mycket om varann. Nu har det gått många år, vi har barn, hus och hela kittet. Men jag inser att vi inte delar några intressen eller åsikter. Ska jag leva med någon som är så annorlunda från mig? Ska jag veta att resten av mitt liv kommer jag aldrig att få en frukost serverad eller en lagad middag som väntar efter en hård arbetsdag? Att jag alltid ska träna själv, etc. etc. Det var en fråga.
Ja, det var en fråga som jag skulle svara nej på direkt.
Vad säger du då? Vad säger du?
Nej, men jag tycker liksom så här, jag tycker frågan är, det finns ju någonting i själva frågan som är ett missnöje.
Ja.
Ganska uppenbart missnöje att man då ser skillnader och ser en saknad av någonting som man skulle vilja ha egentligen. Och det kan inte jag riktigt förstå varför man skulle ha, varför man skulle välja liksom. För den här personen har ju ett val.
Ja, det är det här som jag tycker är, det här vill jag egentligen säga till allihopa, just det här att ska jag leva med någon som är så olik mig, ska jag veta att resten av mitt liv kommer jag aldrig att få en frukost serverad och så vidare. När man ställer sådana frågor, och nu blir jag lite sträng, men vem tror man ska svara åt den?
Vi.
Ja, okej. Ja, men jag menar, det låter lite som att är det så här det ska vara?
Ja, jag vet. Ja.
Och jag säger ju att livet är ju så pass tufft att det här kommer ingen att kunna tala om för dig mer än du. Om du vill ha det så här eller inte. Mm. Nu vill jag komma in på, för det här brevet inspirerar ändå till liksom att jag tycker att vi dras med tankefel som liksom paralyserar en i någon mån.
Ja, säg.
Ja, men till exempel då, hos den här brevskrivaren så verkar det kunna vara så att man väntar på ett svar utifrån. Ungefär som att man väntar på Guds svar på, ska jag lida så här mycket? Är det här rätt? Liksom? Mm. Ska jag vara kvar här för att det här är rätt? Mm. Ungefär som att det skulle finnas någonting, det är det här som inte riktigt går in, som att det ska finnas något annat som avgör, nej lilla du, nu har du haft det jobbigt nog, nu får du skilja dig. Det finns ingen sån instans, utan var och en måste tyvärr ta det ansvaret för sitt liv, och jag säger tyvärr för att det är en jobbig sak. Det vore ju skönt om det fanns en, alltså det är ju inte juridik om man får skilja sig eller inte, det är faktiskt bara känslor. Absolut. Och praktiska saker, något annat finns det inte. Ett annat sån tankefel är ju just det här att det finns ett rätt och ett fel som skulle vara objektivt, så att säga. Det är ju också högst subjektivt. Jag drog mig för att skilja mig länge för barnens skull. I efterhand vet inte jag om det var det bästa eller inte. Men det var mitt tankesystem att jag skiljer mig inte. Ja. Punkt slut. Liksom. Ja, tills jag kom på att någon sån regel fanns inte.
Ja. Nej, men jag tycker att det som om man skulle, så här, oavsett om det handlar om rätt eller fel, eller som i det här fallet då, när hon frågar sig, ska det vara så här?
Mm.
Jag tror att det finns någonting i den där frågan som, eller den bottnar i att folk säger det är inte alltid så lätt att ha ett förhållande. Förstår du?
Jag förstår.
Och då undrar man så här, ja men hur svårt ska det vara? Alltså, var går gränsen? Men jag tycker samtidigt också när man har landat i en sån fråga så uppenbart, då borde man förstå. Då borde man liksom förstå att nej, men det här är inte, så här svårt ska det inte vara, så här jobbigt ska det inte vara.
Nej, men ska det inte vara, då menar du så här jobbigt ska det inte vara för att stanna, menar
nej,
du?
Nej, exakt. För det,
men bara här, alltså det finns ju ingen gräns. Det är ju upp till, alltså en del vill ju flyga till månen och då jobbar de för det, medan andra liksom gräver i jorden och då jobbar de för det.
Ja.
Det finns ju inte en norm, utan vi är ju olika på alla sätt och vis.
Ja,
vad vi begär av absolut, livet eller vad vi måste ha för att må bra.
Ja. Men det är väl därför också som den här frågan, eller alltså det här påståendet att livet inte alltid är så lätt, eller det är inte alltid lätt så att förhållande, den ska man också lägga åt sidan ganska snabbt, därför att det där är ju så subjektivt också.
Ja, och det är ju inte alltid lätt, men ibland är det värt det. Men om det inte är värt det...
Nej, precis.
Återigen, om det kostar mer än det smakar över tid.
Över tid, ja.
Ja, och jag tänker också att ett annat sånt här tankefel kan ju också vara så här, ja men det är också mitt fel att vi har det dåligt. Ungefär som att det är mitt fel, ja, att vi har det dåligt och därför så ska jag vara kvar.
Ja.
Alltså det är ju inte heller en riktig slutsats. För även om det är jag som är hälften av det dåliga i den här matchningen, så kvarstår ju att det kanske är en dålig matchning. Och då ska man ju liksom inte, alltså det är ju ingen som blir lyckligare av att det också var mitt fel och, nej, därför stannar jag.
Nej, nej, absolut. Men det landar i är ju bara det här är dåligt, oavsett vems fel är.
Ja, lite så. Om man inte rår på de felen så blir det ju, så hjälps ju inte det. En annan sak som låser många är ju den här känslan av, ja men jag har ju lovat.
Ja, ja, ja.
Jag har ju, ja, lovat det här. Och man kan också låsas av känslan att, ja, nu har jag investerat 10 år, ja, i det här förhållandet. Ska det, ja, vara bortkastat?
Ja.
Den är konstig egentligen.
Ja, den är jättekonstig.
Den är konstig. Ja. För sannolikheten att du kastar bort 5 år till, så att säga, är ju ganska stor då om, ja, du stannar.
Ja.
Den skulle jag önska att alla bara låter bli att tänka.
Ja. Och, ja, och framförallt den bitterheten man känner över att man då skulle ha inom, eller liksom i citattecken, kastat bort 10 år. Den är också värdelös.
Ja,
liksom,
för att det är som att bara gräva sig djupare och djupare ner. Om du har haft, ja, det är liksom ett tecken på att du har haft det dåligt väldigt länge, när, ja, man börjar tänka så. Jag har haft det dåligt väldigt länge och stått ut så länge. Man kanske hoppas att det plötsligt ska vända, men man, ja, måste ju förstå det till slut.
Ja.
Så det är också en fras som, den gör ingen nytta.
Nej. Kass.
Det är som att ha ett jättedåligt företag som har gått med minus i alla år. Och sen så har man liksom låtit företaget dränera och man har satsat mer och mer pengar.
Mm.
Och sen så har man jättesvårt att ge upp, för att då var ju allt det, ja, onödan.
Fast, absolut, men jag tycker att i ett förhållande så är det ännu dummare, för ett företag skulle möjligtvis kunna vända och gå med vinst i allra bästa fall om det kommer ett mirakel. Men det kan nästan inte hända i ett förhållande som är på det sättet. Att,
nej,
man känner liksom... Också bara det att man känner någon slags bitterhet över att man har investerat i ett dåligt förhållande, det borde ju säga en att stick på en gång.
Ja, innan du investerar fler år.
Ja, exakt.
Mm.
Ja.
Ja. Jag tror också att många tänker såklart för barnens skull.
Mm.
Och det har jag all förståelse för. Verkligen. Men också där kan, om man nu vill lämna, jag säger inte att man ska lämna, men om man nu vill lämna, så kan man ju verkligen, det måste inte bli så att barnen kommer att må dåligt. Alla mår dåligt just under en separation och är ledsna. Men efteråt behöver det absolut inte vara så att barnen har tagit skada av det här, om man lägger kraften på att göra en bra separation.
Nej, absolut. Man kan ha mer förståelse för ett sånt tankefel.
Ja, och det kanske inte ens är ett fel, det har man liksom inte facit på något vis.
Men däremot så tror jag också att det är liksom, även i det fallet så får man också se att, ja, men vad är alternativet liksom? Är det bättre för dem att jag stannar kvar och utsätter dem för att både jag och min partner mår dåligt, eller att det liksom, det är klart att ingen, de vill inte att föräldrarna ska separera, men de vet heller inte riktigt, de kan heller inte riktigt säga vad alternativet är.
Liksom. Nej.
Ja.
Nej, men jag tänker detta att, ja, ska livet vara ett lidande? Nej, helst inte.
Nej,
och, helst inte.
Nej, och jag, alltså, nej, livet ska absolut inte vara ett lidande. Och ska liksom den här frågan som hon ställde från början, som på något sätt, där i alltihopa fanns en önskan om hur livet skulle vara, att få frukost på och, ja, kunna göra det, saker tillsammans och så vidare, så här. Men det går ju att få. Det är ju inte säkert att man hittar den personen omedelbart när man separerar, men du vet i alla fall vad du inte vill ha, och det är ju dumt att satsa på det. Och ja, som sagt, den här önskemålet är ju tydligt och bra, eller tydligt och klart, så att det borde vara bättre att sikta mot det än att sikta mot något,
ja,
annat.
Och återigen, alltså det handlar ju så mycket om, den här brevskrivaren är då besviken på sin partner. Ja, Det behöver inte vara betyda att det är en jättedålig person eller en dålig person alls, utan det, man är bara väldigt olika. Och det får man ha en viss ödmjukhet, tänker jag också. Att man kan också separera med de förtecknen. Att ja, men du är en bra person, men du och jag ger inte varandra det som vi vill ha. Och med de förtecknen kan man liksom separera med viss ödmjukhet inför vad livet kan göra.
Precis, men det, på något sätt, för det kunde jag känna i det här också, att hon beskrev situationen som att hon hade insett att vi är väldigt olika. Vi gör inte varandra rätt och vi får inte det vi vill ha. Det är ju en jätteviktig insikt att nå. Och fortsätter man med den, alltså fortsätter man i alla fall, just om hon säger, ska det vara så här, jaha, det får väl vara så här, då är ju risken att det börjar bli gnissel och att man blir liksom bitter och taskig mot varandra istället. Så det är också ett skäl att dra sig ur i tid. Ja. Och kanske göra det på det här lite bättre sättet medan tid ännu är.
Ja. Tack för brevet.
Ja,
hoppas tack. Att det, ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild, om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer. Jag läste en bra bok.
Okay.
Annika Norlins bok som heter... Det är en novellsamling. Ja. Jag ser allt du gör, tror jag den heter. Och då handlar det om en kvinna som var i kris av en anledning. Och där väcktes tanken så här, att när det händer en någonting väldigt sorgligt i tillvaron, att det finns ungefär som, och det här kan jag nästan tro på, att den händelsen hos mig då, att den skapar en pott av lidande som jag måste få ur mig.
Ja, ja.
Alltså att jag måste hålla på med mitt sorgarbete tills jag har gråtit klart.
Ja.
Och det där tycker jag att man kan känna igen. Det är alltså inte så att om man trycker bort sorgen så finns den inte. Utan jag menar att den här sorgepotten, den finns där.
Ja.
Och sen så kommer den att förändras, tycker jag. Att när man går igenom något svårt i ett tidigt skede så gråter man på ett vis. Till exempel om man separerar. Ja, då är det upprört, det tårar för att man är förbannad och allt det här.
Ja, ja.
I ett senare skede.
Av samma händelse.
Ja, av samma händelse. När man har lagt det bakom sig så kommer kanske en annan typ av sorg som då finns kvar, som är obearbetad.
Ja.
Nämligen liksom mer sorgen över att var ledsamt att det här blev så här. Man är inte arg, man är inte upprörd, utan det är mer ens egen livssorg och så vidare. Och sen så kan också, tycker jag, någon slags sentimental känsla komma ibland lite långt senare på något vis. För det finns ändå kanske en kärlek kvar till några aspekter och så vidare.
Ja.
Det är ungefär det är ungefär som att den där, alla de här måste gås igenom om det ska bli rent. Och jag vet inte om det är någon som blir klart. Vissa sorgepottar kanske bara pågår.
Ja, men det är där jag tror att man liksom har ett arbete att göra, men man får liksom inte bryta de här processerna för tidigt.
Nej.
man får inte bli för tröstad liksom. Man får inte förleda eller leda tankarna åt ett annat håll bara för att det är jobbigt.
Då är det ogjort.
Och alla de här tre liksom delarna, den sista tror jag pågår livet ut på något sätt. Och den kan också vara lite skön, det här nostalgiska, eller liksom att man tänker, åh ja, vemodet. Men de första två, de måste bli färdiga. Du måste liksom komma ur de där, vad heter det, perioderna på ett bra sätt. Mm. Och det, där fuskar man, tror jag. Då blir det långdraget och då blir det segt. Och då tror jag också att mycket av det här som faktiskt... För det, så här, det första, det innehåller ju väldigt mycket ilska.
Ja.
Och den kan man ju... Det är många som behåller den, sitter kvar i det, som inte klarar av det här sorgarbetet. Mm. Utan det, för att slippa just ta hand om den här sorgen, för att slippa hamna i läget där man har gett upp och börja förstå att man kommer att sakna det för all framtid.
Ja, just det.
Då behåller man ilskan istället och liksom är arg över alltihop och är arg på sitt ex eller på situationen eller på pengar eller vad fan som helst liksom. Håller på och ältar ilska istället. Då kommer man inte vidare.
Nej.
Och sen tror jag också att det finns nog en om du sen kommer in i det här liksom sorgliga förlustsorgen, där kan folk också fastna liksom, eller inte liksom ta sig igenom det på ett bra sätt.
Nej, men jag tror att det ligger någonting i att det är ett sorgarbete. Ja, just. Det är liksom en tung sak man behöver göra. Men det är ju ett arbete som lönar sig på så vis. För man blir ju mer redo och ren att gå vidare sen. Ja. Utifrån att vara rädd för saker kanske. Utifrån att man har accepterat och sådana saker.
Ja. Ja. Nej, men jag tror också att det är ju det, på något sätt när man har tagit sig igenom en sån jobbig sak som en separation innebär.
Mm. Eller ett uppgivande av drömmar eller vad som helst. Ja, liksom.
Ja. Men när man har gjort det, då är man också, man bär det där vemodet med sig, men man är också en starkare person om man verkligen tar sig igenom det utan att vara rädd eller liksom så här, utan att känna att det där vill jag aldrig vara med om igen. Mm. För grejen är, för det tror jag också, att för varje sorg man upplever så blir man lite bättre på det också. Man blir också lite mer så förberedd på vad som händer. Man är inte så rädd för sorgen. Nej. Man har lättare för att liksom ta den till sig. Det kunde jag känna yngre och ända fram till min pappa dog, att jag var lite rädd för sorg. Jag tyckte att det var läskigt. Hur ska man hantera det?
Mm.
Men när pappa gick bort så kände jag så här, men det här är, det var bara att gå rakt in i det, totalt djupt ner, så djupt det bara gick.
Ja.
Och den, till och med när jag kände att det var på väg bort, att jag sa nej, jag måste fortsätta. Jag måste tänka på de här jobbiga sakerna. Efter det så kan jag känna så här, men jag är fan beredd på ganska mycket efter att ha varit med om det där. Vilket är bra också.
Ja, det är bra. Och det som gör att det är bra, det är att man vet att man klarar det.
Ja, precis,
utan
exakt.
Att liksom låta bli att tänka att man har levt igenom det. Men när du säger det här om din pappas död, min pappa dog när jag var 12 år. Jag grät ju inte förrän jag var 30. Över den saken, över hans död. Däremot så grät jag i parti och minut över Gud vet allt, hela tiden. Alltså för att jag var hungrig, för att jag var glad, för att jag var väldigt känslosam. Men
får jag fråga då, när du var 30 och grät över att din pappa lämnade dig när du var 12, vad upplevde du då? Vad var det du grät över och hur djupt ner gick du i det?
Nej, det var inte så djupt då, och det har aldrig blivit särskilt djupt kanske, men det var mer så här sentimentalt när jag kom på att fan, jag var ju min pappa. Bara dog liksom, att det måste ju vara sorgligt på något vis, men ja, den är lite obegriplig, fast jag tror inte att det är helt ovanligt.
Nej. Nej, absolut inte. Det tror jag många inte kanske, det är ju extremt dramatiskt att pappa försvinner när man är 12, men sorg...
vi var ju förberedda, för han var ju sjuk liksom så länge jag kan minnas. Men en sak som jag tänker på, som också kanske har bäring just på separationer, jag tror att jag tyckte väldigt synd om min mamma.
Ja.
Så att jag flyttade ut mig, så att säga, till henne. Och det gör ju barn väldigt lätt.
Ja.
Nu var ju hon liksom en stark människa. Men jag minns att när de kom hem från sjukhuset och han hade dött, så grät hon. då fick jag sova i dubbelsängen bredvid henne, alltså på pappas sida då, och då grät hon den natten. Och innan jag somnade så tyckte, så, det var ju ungefär som att det var jobbigare att hon kanske inte skulle klara det här. Nej. Än att, och då flyttade jag ut vad jag kände. Och sen så var det någon som sa, Marit, du får gråta. Ja, så jag, det blev inget av.
Om jag var psykolog,
ja,
så skulle jag inte borra så mycket i den händelsen.
Inte nej.
Nej, utan jag skulle borra snarare i hur du som liksom uppväxande från 0 till 12 hanterade känslan av att när som helst kan din närmaste anhöriga, din pappa, som också var väldigt nära dig vad jag förstod.
Oerhört, ja.
När som helst kan han försvinna ifrån dig. Den rädslan och den på något sätt liksom skräcken över att det kan ske. Den pågick ju mycket, mycket längre än det faktum när han dog. Och kanske också att man skulle kunna tänka sig då, om man borrade ännu djupare i det, och säga så att när det väl hände, då var ju den skräcken över.
Ja. Jag vet inte. För att jag har ju aldrig levt på något annat vis än att han har typ halvt skämtsamt. Han var hjärtsjuk och fick liksom infarkter i parti och minut, typ så. Men nej, jag vet inte, jag vet ju inget annat. Det var bara så det var. Men jag har svaga aningar att de sista åren så var det lite shaky på något vis.
Ja.
Man såg på honom, jag vet inte om han också fick cancer, jag vet inte, man fick knappt något svar. Men han tacklade av väldigt, liksom, men var väl med hela tiden ändå. Han var ju på något vis, han pep ju inte kring det, utan det var bara som det var, men...
Men som barn så går ju det inte riktigt att ta in. Det går ju inte att tänka så här, ja. Utan det måste ju ha varit en enorm liksom.
Nej, men det är ungefär antagligen som att det låg som en filt över hela tillvaron kanske, på något sätt.
Ja.
Men som sagt, jag kan inte klaga på min barndom heller. Eller det kan jag väl.
Men
jag tänker inte göra det. Jag tänker inte göra det, för jag upplevde inte det. Men det är konstigt med gråt. Men det som jag skulle vilja säga, det var något jag tänkte på, detta med gråten. Jo, men till exempel om ens pappa dör eller någonting annat stort och svårt händer. Om man liksom tar sig igenom det, så blir det ju också som att man... man ska inte förakta detta att man vet att man klarar det värsta som kan hända.
Nej.
Man kan klara det värsta som kan hända. Sen tror inte jag att jag skulle klara om någonting händer mina barn. Men alltså, man klarar fruktansvärt mycket. Och det gör man också som vuxen. För att det finns en självläkning i vårt system, som är det här gråtandet. Alltså, vi självläker.
Absolut.
Annars skulle ju mänskligheten ha gått under, eftersom att leva innebär så många tragedier. Liksom.
Mm.
Så att man ska... Ja, man kanske känner det som att man faller och att man ska bli tokig, men i de flesta fall så blir man ju inte det. Utan sorgen hämtar ju för fasiken upp någonting. Den hämtar upp någonting.
Ja, visst. Jo, men det är ju som, att man smälter maten. Liksom,
ja, det bearbetas.
Jag tror en annan sak som man ska tänka på i sorg. Alltså, när någon dör, då tror jag att det finns en, liksom en period när man skäms över att sluta sörja. För man tänker att, men pappa, jag ska ju sörja honom, för om jag inte gör det, då är det som att jag inte brydde mig om honom.
Nej, just det. Som att jag sviker nästan.
Ja, lite så. Att, kan jag vara glad nu överhuvudtaget? Det blir ju konstigt, för jag ska ju vara ledsen. Liksom. Hur skulle det se ut? Och samma sak när man separerar, så finns det också framförallt för den som blir lämnad, om jag slutar att vara ledsen nu, så innebär det att jag ger upp.
Ja, just
och det vill man inte riktigt. Och om jag slutar nu, det innebär att jag tyckte att det här var okej.
Mm.
Och det tycker man inte.
Nej, just det.
Det är lättare för den som lämnar. Men även där så är det ju ett sorgarbete på något sätt. Ja. Som man också inte får glömma bort.
Den strömmar har också spruckit.
Ja, absolut. Då,
ja. Och barn kan också känna, får jag vara glad? Fastän mamma är ledsen? Ja. Eller får jag vara glad fastän nu bor de inte ihop och så vidare? Ja. Känslor är som de är. Det är egentligen bara att bejaka dem, vilket håll de än bär åt faktiskt.
Och inte vara rädd för dem.
Nej.
Ja.
Här kommer ett lyssnarbrev med en rolig lista.
Ja.
Då står det så här: en kärleksrelation har ju olika kontaktytor där två människor möts och känner samhörighet. En matchning uppstår. På vilket område tycker ni den viktigaste matchningen ska ske för en fungerande relation?
Ja.
Man kanske inte behöver ha en samsyn, säger den här personen. Mm. Nu ska vi välja den viktigaste,
okay,
det viktigaste området av åtta.
Ja.
där man då ska liksom ha samsyn.
Ja,
jag förstår. Ja, det är ju det är inte så sannolikt att du och jag kommer att säga samma.
Nej, det är absolut inte.
Jag får nästan ta dem en och en, annars blir det omöjligt att hålla i huvudet. Mm. Och sen får ju lyssnarna fundera på vad tycker de är viktigt här egentligen när det gäller matchningen.
Yes.
Okej, den första. Livsåskådning när det gäller politik och religion.
Inte viktigt tycker jag. Inte så viktigt. Inte liksom för mig heller. I alla fall. Nej. Det ska gudarna veta.
Alltså, och nu ska vi välja den viktigaste.
Ja, jag förstår det. Mm. Ja.
Humor.
Mm. Viktig men inte jätteviktig skulle jag säga. Jag tror inte den kommer hamna på topp.
Jag håller med dig. Ja. Attraktion till den andra, lust att vara nära.
Ja, det tycker jag är viktigt. Det är nog det viktigaste, men jag tycker det är viktigt.
Ja, för annars skulle det liksom inte uppstå.
Nej, då,
eller jag skulle i alla fall inte bli ihop med någon som jag inte kände attraktion till.
Mm.
Kommunikationssätt.
Ja, det är viktigt, men jag tror det
är... Precis, du och jag kan ju inte prata.
Nej.
Vi kan ju ändå vara ihop ändå.
Ja, jag fortfarande håller attraktion som det viktigaste.
Mm. Vardagsintressen?
Nej.
Nej, tycker inte jag heller. Man kan göra var och en sina grejer.
Ja.
Människans värdegrund?
Människans värdegrund?
Mm, typ filosofi.
Ja, viktigt, men inte heller liksom på topp.
Den ligger väldigt högt för mig.
Ja.
Varför? Kanske inte filosofi. Du har ju ingen filosofi skulle jag säga. Kanske. Du lever kanske. Men jag menar...
Va?
Ja, men jag menar så här. Ungefär som att politik så har ju du kanske en åsikt. Men jag vet inte om filosofi. Om du har en åsikt på det viset. Okej, jag tar tillbaka allt. Jag tar tillbaka allt. Jag ska höra, det får du ta till fredagsdrinken. Din livsfilosofi.
Ja,
men jag menar mer så här. Att jag skulle nog... Det här med värdegrunden, det är för mig, oavsett om det är en filosofi eller inte, där tror jag att det skulle skära sig ordentligt. Om det inte var...
Tycker du att du och jag har samma värdegrund?
Ja, och då menar jag lite grann sådana här saker som att vi värderar ärlighet till exempel. Jag skulle inte kunna vara med en människa som går och ljuger.
Nej.
Det skulle inte gå. Jag skulle bli tokig direkt. Du hör, jag blir direkt på tanken. Okej.
För mig är det inga problem.
Nej, just det. Här kommer det till. Intresse av att få den andra att känna sig bra i relationen.
Det var en gång till. Intresse av att få den andra att känna sig bra i relationen.
Ja.
Hur ska man tolka det? Tycker jag att det är intressant? Jo, men det tycker jag är viktigt. Det är viktigt.
Att jag ska få dig att känna dig bra.
Nej, men att jag ska få dig att känna mig bra.
Aha.
Alltså så här, jag tror att jag skulle inte säga så här, det måste till. Det är viktigt. Jo, det är fan viktigt. Det är viktigt. Att man får varandra att må bra. Att, liksom, att man är beredd att... Och det är lite grann det här med att kämpa för relationen. Eller jobba med relationen. Att se till att den andra mår bra. Det är en viktig punkt.
Ja, om man, alltså för mig är den lite så här att... Jag skulle inte välja utifrån det. För man ska ju hoppas att den man har valt att det ska kännas bra, så att säga. Men däremot om det inte finns... Om min partner inte bryr sig om alls att jag har det bra, då blir det inget bra.
Precis, exakt.
Okej, så alltså viktigt, den är viktig. Ja. Sista då. Viljan och förmågan att offra något av sig själv för en andra. Vad skrattar du för?
Det skulle du säga, nej, aldrig i livet.
Ja, ungefär så.
Ja. Nej, jag kan inte säga att jag tycker att det är viktigt. Det kan ju vara bra att någon tycker så. Men jag tycker att attraktion av de där punkterna skulle jag nästan säga, det är på något sätt där det börjar. Om inte det finns, då blir det inget förhållande överhuvudtaget. Alla de andra sakerna kan man liksom snitsla sig förbi på något sätt. Även om det blir inte lika roligt eller lika bra. Eller, ja, jag vet inte. Mycket kan man också hantera på ett bra sätt. Jag tycker till exempel så här, vardagsintressen, det kan ju till och med vara positivt att man är olika.
Ja.
Politiska åsikter, ja, det kan väl också vara bra om man har någon diskussion.
För det som det handlar om tycker jag...
Ja.
Återigen den här roliga serien Gift vid första ögonkastet. Där matchar man ju ihop människor och försöker.
Ja.
Du och jag har ju inte samma politiska åsikt, tror jag. Och vi har inte samma religiösa åsikt heller.
Nej.
Det gör inget. För ingen av oss är det en jätteviktig parameter.
Nej.
Men om vi skulle ha olika samsyn till, eller om vi skulle ha olika syn på jämlikhetsfrågan. så skulle jag inte kunna leva med det. För det är en framskjuten sak i
absolut,
mitt liv. Och på samma sätt som om jag hade liksom en religion som gick ut på att jag måste också försöka omvända den jag lever med, annars gör jag fel. Det skulle också bli fel då. Så man kan ju vara väldigt, väldigt olika så länge det inte är en väldigt viktig del i ens eget liv.
Ja, men det kan ju finnas dealbreakers inom politik eller filosofi eller livsåskådning eller vad som helst. Ja. Så kan det ju faktiskt vara. Man kan liksom ha massor med samsyn och tycka samma sak, men just det här, nej, men det här går inte. Det här kan inte jag stå ut med.
Men jag kan säga så här att jag står nog inte ut med din politiska hållning, men vi pratar ju inte om det heller. Du svarar ju inte mig när jag ställer vissa saker.
Nej, men jag tror inte att du vet min politiska hållning. Nyss så sa du att
eftersom du inte säger något.
Ja, då får du fråga lite
mer. När jag säger något så du undviker ju att prata om det.
Jo, men det beror på vad det är för någonting. Mm. Alltså, min politiska hållning tror jag inte att du behöver betvivla. Eller så tror jag också ibland att du inte har lyssnat. Att du inte har förstått vad jag känner och tänker.
Har det då skett en kommunikation?
Ibland, men ofta så är det... Jag tycker också
har du
att ibland...
gjort dig förstådd och jag har ändå
nej,
inte förstått?
Nej, uppenbarligen inte. Därför att ibland så känner jag att du har väldigt mycket förutfattade meningar om hur du tror
du
att jag tänker.
Men det är så här det blir
då.
Nej, vi ska prata på det. Men jag menar
det
så här.
Att diskutera det.
Ja, just det. Mm. Det är ju det jag säger. Mm. Vi kan inte diskutera politik.
Nej, absolut. Nej, men det har jag märkt. Och det undviker jag
tycker
av dig
att
själv
du...
också.
Ja, precis. Ja. Vi undviker det. Och då är vi trots allt ihop. Så att det går.
Absolut.
Det går uppenbarligen.
Ja, skit i det.
Men jag vill inte tänka på dig och politik. Jag vill tänka på dig på något annat sätt.
Ja, exakt. Jag vill inte tänka på dig och politik heller.
Och då var det... För det fanns en fråga här också. Om det finns några av de här områdena där en matchning inte alls behövs för en fungerande och hållbar relation. Ja, men verkligen. Så är det tycker jag. Det behövs... Det börjar rimligen med attraktion. Sen kommer de andra sakerna, några av de andra sakerna att bli, som du säger, dealbreakers.
Mm.
Men det är ju inte... allmänmänskligt, utan en del behöver ju verkligen ha någon som uppoffrar sig för att känna sig älskad.
Ja, visst, då är absolut.
Det slipper du till exempel.
Ja, precis.
Så här med, ja.
Mm. Nu vill jag höra ditt sista ord.
Ja, men jag tänker på en sak, och det kanske har att göra med coronan och karantän och isolering och så vidare. Jag är ju inte ens i flock, så att säga, med mina barn, eftersom vi ses så pass sällan. Jag är här ute på landet och de är i stan och det är bara en av dem som bor hemma fortfarande och sådär. Men jag tänker ju mycket på det här som, jag skulle vilja gärna att vi fick brev eller berättelser från lyssnarna om hur de upplever det här när barnen blir lite större, de som är i det läget. Typ flytta hemifrån eller bryter. Det måste ju säkert vara väldigt olika. Hur gör barnen när de bryter med sina föräldrar för att bli fria och så vidare? Och jag märker ju jättetydligt att det där inte bara är att det är en process hos barnen som ska frigöra sig. Jag måste ju också jobba jättehårt för att frigöra mig. Och där är jag i någonting som jag tycker är lite plågsamt.
Mm.
Vad händer med en då? Hur ska man hantera detta egentligen? Och också konsekvensen av det, nämligen att nu vara, inte sitta ihop med de här människorna längre, utan vara bara en egen individ återigen liksom, som man var innan de fanns.
Fast ändå inte.
Säg hur du tänker.
Nej, men jag vet
nej, inte. Jag kan ju inte lämna dem, det vill jag ju inte heller.
Exakt.
Men jag måste ändå nu inse att en period i mitt liv är över och jag kan inte rätta mitt liv efter dem, för att det vore heller det vore en för stor tyngd för dem, utan jag måste visa att här liksom jag är en egen person nu, jag finns där när de behöver mig, men jag ska inte besvära dem i onödan. Helt enkelt.
Nej, men jag menade just det du säger, att du finns där om de behöver dig, för då är man ju inte en helt egen person i alla fall. Det är bara det jag menar.
Nej,
så här, har ju ändå, det är inte som innan man fick barn när man kunde säga
Jag fattar vad du menar, men det är ändå lite som att nu är det jag och mitt liv återigen.
Ja, absolut, visst.
Förut har det varit, i väldigt många år har det varit, jag har varit nedprioriterad i mitt liv för deras skull. Och det tycker jag har känts rätt och riktigt. Det är bara ungefär som att det skulle jag kunna fortsätta med, men jag ska inte det. Det vore inte bra om jag gjorde det.
Det är hemskt. Det är fruktansvärt på ett sätt. Men jag får säga... även om det är ditt sista ord, så vill jag bara lägga till. Nej, för att jag är lite längre än du i den här processen. För mina har flyttat hemifrån och de är något år äldre. Liksom. Men jag tyckte också fruktansvärt liksom att den här tiden är förbi och alltihopa. Men egentligen så var sötman, eller det positiva, var just att jag fick tillbaka mitt liv. Det fanns någonting positivt.
Ja, men nu fick jag tillbaka min i den här jävla coronan. Ja, jag vet inte vad jag ska göra av mitt liv då. Nej. Jo, jag har saker att göra som jag tycker om. Men det är för lite.
Ja.
Och det kanske är det som gör det värre. Förlåt, nu avbröt jag det, men jag fattar vad du menar. Men vad ska jag ha den här sötman till?
Nej, nu är det ju värdelöst.
Det enda jag vill är att gå ut och dricka vin på restaurang. Ja. Men det vill sig inte. Men just den här känslan ändå, oavsett corona eller inte, den är ju allmänmänsklig. Jag skulle jättegärna vilja höra lite vad som händer med folk i detta. Har ni bara upplevt det positivt? Ja. Eller är det liksom, nu får jag och gubben alltid ihop. Vad mysigt vi har. Eller nu gick det åt skogen. Vad har jag nu med honom att göra när det blev så här? Liksom. Nu ska jag passa på att leva mitt liv. Hör gärna av er och sådär. Ja. Eller om ni har frågor och undringar.
Jag vill också höra då. Mm. För att det är en sak. Men jag vill också så gärna höra det du pratade om nu. Att barnen frigör sig ifrån en. Och man måste också själv frigöra sig. Hur den processen ser ut. Liksom. Mm. Hur gör man det? Hur tänker människor kring det där? Så här, bara en sån sak, så här, hur ofta ska de höra av sig för att det ska vara okej? Okay? Ja, och hur fria ska de få bli? Och liksom så här,
de ska ju få bli precis så fria de
vill. Jag vill bara säga
att det som händer, hur man gör, det är ju antagligen bara att gråta. Det är ju det jag...
Även där.
Vad sa du?
Även där, ja.
Ja, även här. För det här är ju en sorg. Det är inte så att jag tycker att det är hemskt det som händer. För det som händer är precis så som det ska.
Ja.
Men på samma sätt så skulle man ju säga att det är inte så hemskt att folk dör heller. Jo, det är fruktansvärt. Men vi alla vet ju att det ska bli. Alltså, det är det här som ingår. Ja. Ja. Det ingår, men det är ändå sorgligt.
Mm.
Jag har en pottsorg som inte jag har gjort slut på än.
Absolut, oh ja.
Det här var ett sorgligt avsnitt.
Ja, det var det. Men det är bra. Det är ju nyttigt. Vi har ju talat väl om sorgen och försökt förklara hur viktig den är.
Ja, hör av er till oss med alla möjliga frågor.
Mm.
Det är mycket bra att få. Och sen så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Ja, trevlig fredag nu.
Mm.
Hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial Set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.